Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet?
Ja, alltså jag var så nervös, kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionen Student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionen Student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens Students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via union.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre, och stort tack till Unionen Student. För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror. Och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Nej, vad är det nu då?
Alltså det här vet du om, det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv, fram tills bara för några år sedan, trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö, typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på restaurang och du fick orkidé på din mat och du bara, de har lagt orkidé på min mat.
Jag bara,
ja, du trodde att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar, och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Jag älskar det, det är så roligt. Ja, alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning, och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre.
Snälla mamma, Julie Ann Mosley bönar och ber över telefonen. Det är bara 2 dagar innan jul och 9-åriga Julie är hemma med stora syster Janet och storebror Terry på jullov, medan mamma är på jobbet. Men trots att syskonen också är hemma så är Julie uttråkad. Hon vill hitta på någonting kul
Och hon har precis fått nys om att storbror Terrys flickvän Renee och ytterligare en annan tonårstjej ska åka till gallerian och hoppa några sista minuten julklappar. Och Julie vill följa med. Tänk att få hänga en hel dag med de coola äldre tjejerna. Hon måste bara få mammas godkännande först. Mamman säger till slut ja. Hon känner ju Terrys flickvän Renee och litar på henne. Så runt klockan 12 på dagen så lämnar de tre tjejerna Julies gata och åker iväg. För att aldrig mer komma hem igen.
Jag heter Lin.
Och jag heter Jenny.
Nu börjar spöktimmen.
Gud, Lin, vet du vad jag precis kom på?
Nej.
När det här avsnittet sänds så har vi gjort våra första live-föreställningar.
Oh my god!
Åh, oh, gud!
Oh, shit.
Jag är så pirrig. Oh, alltså, det ska också bli så kul. När det här sänds så har vi varit både i Malmö och i Umeå.
Ja, för vi är ju inte riktigt där än.
Nej, precis.
Vi har ju det sista att fixa nu innan premiären.
Mm-mm.
Så idag är det ju den 30 september.
Mm-mm.
Men när du lyssnar på detta så är det inte den 30 september.
Exakt.
Men ja, du kan nog tänka dig hur pirriga vi har varit. Och ja, vi får återkomma helt enkelt i nästa avsnitt, nästa vecka.
Precis.
Så kan vi berätta hur det var.
Oh, gud ja. Och har du inte fått tag på några biljetter till vår turné, för jävlar vad snabbt de gick det.
Ja, de tog slut typ direkt.
Så finns det några få platser kvar i Kalmar och i Luleå. Så följ länkarna i beskrivningen så kanske du kan få tag på biljetter där.
Mm, precis. Och får du inte nog av sparktimmen så gå in på patreon.com/spoktimmen, för där har vi 25 sparktimmenavsnitt som bara väntar på att du ska lyssna på dem.
Exakt.
Och det kostar från 39 kronor i månaden exklusive moms. Och sen får du ju ett extra avsnitt den första varje månad. Och om du är guld, juvel eller diamant så har du ju dels fått förtur till biljetterna. Eller ja, vissa av er har fått. Men du får ju också extra material. Och i oktober så fick ni ju en tease.
Mm-hmm.
En skräcknatten tease. 2 minuter och 20 sekunder från vår föreställning.
Exakt.
Oh my god. Mm-hmm. Oh, så kul.
Men idag så blir det de mystiska försvinnanden och det blir en del två. Förra veckan så berättade du om en ung kille som försvann.
Precis.
Och i det här avsnittet så är det inte en som försvinner utan det är tre tjejer som försvinner ihop. Det är så sjukt.
Ja, verkligen.
Ska vi bara dra igång?
Yes.
Det är måndagen den 23 december 1974 i Fort Worth, strax utanför Dallas, i Texas, USA. Terry Mosley är 15 år gammal och han är hemma med småsyskonen Janet 11 år och Julie 9 år. Terry, han berättar för NBC:s program Dateline från december 2018 att han den här morgonen lämnar huset och går tvärs över gatan till huset där och knackar på. För där bor nämligen hans 14-åriga flickvän Renee Wilsons mormor. Och Renee är ofta på besök här, framförallt när föräldrarna jobbar. Renee och Terry känner alltså varandra väldigt väl och de har vuxit upp tillsammans. Och de har en vänskapsrelation som har utvecklats till någonting mer. Renee och han ska egentligen träffas lite senare den här dagen. De ska på en julfest ihop. Så att nu tittar han bara förbi lite snabbt för att han ska ge henne en löftesring. Och det här är en gest som gör Renee otroligt glad. Hon berättar för Terry att hon ska iväg och handla. Hon har då bland annat två par jeans som ligger och väntar på henne i en affär. Och hon frågar om han vill följa med. Terry kan dock inte följa med och handla den här dagen för han har lovat att följa med en kompis som ska opereras. Och han vill ju inte svika den här kompisen, så han måste tacka nej. Men som sagt, de ska ju ändå ses senare på kvällen. Innan det att Terry går hem igen så säger Renee att hon ska åka iväg med den 17-åriga kompisen Rachel Trulisa. För båda de här behöver nämligen också köpa några sista minuten julklappar. Och Renee och Rachel, de är kompisar sedan väldigt länge. Deras familjer har känt varandra i flera år. Alltså familjen är väldigt nära. De umgås ofta, de brukar åka ut och kampa och sådär. Så att de här två är väldigt nära vänner. När Terry sen återvänder till sitt hus så berättar han för lilla syster Julie att tonåringarna ska åka iväg och handla. Och Julie vill ju då följa med. Vilket man kanske förstår så blir ju inte Renee och Rachel sådär överlyckliga över det här. Egentligen vill de väl inte ha med sig en 9-åring. Men hon har ju ringt mamma och hon har fått ett okej. Så tonårstjejerna säger att ja, men okej då, du får följa med. Så runt klockan 12 på dagen så lämnar Rachel, Renee och Julie Julies och Renees mormors gata och kör dem ungefär 5 minuterna till affären Army Navy Store där då Renee ska hämta upp sina jeans. Så de går in i affären, de hämtar upp de två par nya jeansen och Renee till och med byter om i den här affären och tar på sig ett av de nya paren och lägger ner de gamla jeansen i påsen tillsammans med det andra nya paret. Och efter det här så går de ut och sätter sig i bilen igen. Och så åker de till Seminary South Shopping Center, som det då heter då. Och det heter idag La Grasa Plaza de Fort Worth. Och det här är också en resa på ungefär 5 minuter. De ställer Rachels bil i gallerians parkeringsgarage. Och sen går de in och börjar shoppa. Och det här är alltså den 23 december. Det är 2 dagar innan de ska fira jul här i USA. Alltså den här gallerian är smockad av människor som är där för att handla julklappar. Och efteråt så är det många vittnen som kommer fram och berättar att de har sett de tre tjejerna i den här gallerian. Flera vittnen kommer då bland annat ihåg 14-åriga Renees gulgröna t-shirt som det står Sweet Honesty på. Den sticker vi liksom ut. Och alltså de här tre tjejerna märks helt enkelt på sin väg genom gallerian. Timmarna går. Det blir eftermiddag och tjejerna har fortfarande inte kommit hem efter sin shoppingtur. Det konstiga är att de sedan innan hade lovat att vara hemma runt 4 på eftermiddagen då de ska iväg till ett födelsedagskalas. Men nu har klockan både hunnit bli och passera 4 och tjejerna syns fortfarande inte till. Och att tjejerna inte skulle komma hem i tid och bara skita i kalaset, det finns inte. Så här så börjar familjerna få onda aningar. Några ur familjerna beger sig till gallerian för att leta efter tjejerna. Här så hittar de Rachels låsta bil i garaget och de kan se att i baksätet så ligger, alltså för det första den här kassen från affären där Renee köpte jeansen. Men det ligger också flera inslagna julklappar här i baksätet. Men tjejerna själva syns inte till i garaget. Men det här tyder ju ändå på att de har hunnit hoppa och de har hunnit ta sig till bilen med i alla fall vissa julklappar. Men vart är de nu? Samtidigt som gallerian börjar stänga för dagen så går familjemedlemmar från butik till butik och letar efter tjejerna. Men de är spårlöst försvunna. Redan samma kväll när tjejerna fortfarande inte har kommit hem så kontaktas polisen. Polisen tar dock inte alls det här på allvar, utan de tror att 17-åriga Rachel Trulisa, 14-åriga Renee Wilson och 9-åriga Julie Mosley har rymt hemifrån ihop, trots att de då aldrig någonsin tidigare har gjort något sånt här.
Men alltså om de skulle rymma, för det första tänker jag, borde de inte rymma i bilen?
Ja, exakt.
Och varför skulle de köpa julklappar?
Ja, precis. Varför skulle de slösa pengar på julklappar för att bara lämna dem i bilen?
Ja.
Det är helt ologiskt.
Ja.
Och om de lämnade bilen, hur tog de sig därifrån då? Om de rymde.
Ja, just liksom. Det. Vilket år var detta, sa du?
74.
74.
Men det här är ju otroligt dåligt av polisen.
Ja, gud ja.
Såklart.
Gud ja.
Men polisen tittar ju också på den här parkerade bilen i garaget. Och de hittar då inga tecken på att det har varit någon strid i eller runt bilen. Så de bara, nej men det är bevis på att ingenting har hänt. Så de kollar ju inte ens fingeravtryck på bilen.
Okej.
Familjerna tvingas alltså att återvända hem, ovetandes om vad som har hänt deras döttrar, systrar och barnbarn, i hopp om att de helt enkelt ska höra av sig eller dyka upp under natten. Men det gör ingen av tjejerna. Det blir julafton 1974 och den här dagen så dyker upp ett brev i Tommy Trulisas brevlåda. Och Tommy är då en man i 20-årsåldern som är gift med 17-åriga Rachel sedan några månader tillbaka. Så det här är alltså ett brev som kommer till deras gemensamma hem. Brevet är adresserat till honom och i det så står följande. Jag vet att jag kommer hamna i trubbel för det här, men vi var tvungna att komma bort. Vi ska till Houston. Ses om ungefär en vecka. Bilen är i Sears övre parkeringshus. Love, Rachel. Och Sears är då en av butikerna i den här gallerian. Det här brevet, tycker polisen, är ju bevis för att deras teori stämmer. Här har ju Rachel själv skrivit att nej, men vi har rymt.
Och det är hon som har skrivit?
Det står ju i brevet att det är hon som har skrivit.
Och man kan inte jämföra det med någonting annat som hon har skrivit?
Det gör man sen. Men okay. Här och nu så tycker polisen att det här är ju bevis. Vi sa ju det.
Mm.
Men så tolkar inte någon annan. Alltså ingen av familjemedlemmarna tolkar det här brevet. Så.
Nej, alltså det är ju också svårt. Och alltså jag tycker också att polisen borde göra mer. Men det är ju också lätt för oss att säga nu när vi vet utgången. I och med att det är mystiska försvinnanden så hittas de ju inte igen. Och det är ju också, alltså det jag menar är att statistiskt sett så när det är ett barn som försvinner så dyker det upp igen.
Mm.
Och speciellt tonåringar. Mm. Så jag fattar också att poliserna kanske inte vill slösa hur mycket resurser som helst. Men när familjen är så här, fast det är inte likt dem, de skulle inte göra detta. Så är det ju väldigt dåligt av polisen att inte verkligen ta det på allvar. Mm. Men det är ju ofta så här, speciellt när det är tonåringar som försvinner, att så här, brukar personen rymma hemifrån.
Mm. Men de har en 9-åring med sig också.
Mm.
Och det är så här, Julie skulle ju inte ens vara med. Alltså det är en sak om Renee och Rachel hade bestämt sig sedan innan att vi rymmer.
Mm.
Men varför skulle de ta med sig Julie? Ja. Alltså det stämmer inte överhuvudtaget.
Nej, men jag bara tänker ur liksom polisens...
Precis, men jag tänker ändå att polisen borde ha reagerat på det.
Absolut.
Vart är 9-åringen? Har de tagit med sig henne?
Ja.
Det är ju helt ologiskt.
Ja, verkligen. Och som sagt, bilen. Borde de ha flytt in. Men jag fattar inte riktigt det här med att de inte hittar bevis på att det har varit någon så här strid eller kamp utanför bilen.
Mm.
För det kan man ju bara, alltså om det är tjejer. Alltså jag bara tänker, en stor man hade ju kunnat lyfta upp mig.
Mm.
Alltså ta handen över min mun och bara lyfta upp mig bakifrån och bara dra iväg mig. Alltså...
Mm.
Eller 9-åring liksom. Ja. Alltså, det kan ju också vara att de kanske tar 9-åringen och så här, ni följer med, annars så händer detta.
Det är det många som spekulerar i online. Verkligen, så att det är jättekonstigt. Alltså det är ju jättekonstigt att polisen tänker så.
Ja, och vad tänker de att det skulle vara för tecken på strid? Att de har liksom...
Julklappar som ligger slängda.
Ja, precis. Rivsår längs bil. Alltså vad tror de själva liksom?
Ja, och vi vet.
Jag bara tänker att det skulle kunna vara som med Michelle Knight. Att så här, nej men jag har hundvalpar i bilen.
Mm.
Alltså du vet, så, nu ska jag inte vara så här, prata ner om mig själv. Men om någon hade varit så här, du har små hundvalpar här i en bil.
More.
Jag bara, nej, har du det? Oh my god, jag är så jävla naiv också. Så jag hade ju så här, nej gud, får jag titta på dem? Och då kan jag tänka mig liksom en 9-åring, en, vad var hon, 14. Och 17. Alltså liksom dingla en liten hundvalp framför mig när jag var 9 eller 14. Alltså.
Ja, och det som är så sjukt också, det är ju att vi vet ju inte vad som hände.
Nej.
Om de har blivit tagna så finns, alltså vi vet ju inte om det är garaget.
Nej, exakt.
Så att det är också så konstigt att polisen bara tittar på bilen och bara, nej, här har de inte blivit tagna. Bara, nej, fast de kan ju bli tagna någon annanstans.
Exakt.
Eller är det som du säger, man har använt hot, alltså hot om våld typ.
Ja.
Så polisen agerar jättekonstigt här, enligt mig.
Mm.
Men vi ska prata lite om det här brevet som då kommer till Tommy. För att alltså alla tre familjer är så här, det är någonting som är fel med brevet. Vi kan börja med att kolla på kuvertet. Det är, alltså brevet är adresserat till Thomas A. Trelisa. Och redan här så reagerar Tommy. För att Rachel har aldrig någonsin kallat honom för Thomas, utan säger alltid Tommy. Så han är så här, hade hon skickat ett brev till mig så hade hon skrivit Tommy, inte Thomas.
Hmm.
Och om vi kollar på själva brevet, det ser väldigt ihopkastat ut. Det ser ut som att någon har haft väldigt bråttom och skrivit det här brevet. Det finns en bok om det här fallet som är skriven av journalisten E.R. Bills och den heter Texas Far and Wide. Och i den här boken så skriver han att det ser ut som att brevet är skrivet av någon som är högerhänt. Alltså det kan man väl se på hur bokstäverna lutar och sådär. Men Rachel är vänsterhänt.
Mm-hmm.
Och det står ju Love Rachel som att hon har skrivit det. Dock så har jag läst att FBI och andra myndigheter har kollat på det här brevet och försökt komma fram till om det är skrivet av Rachel eller inte. Men alltså, de har inte fått fram några tydliga svar. Alltså, de kan varken säga bu eller bä. De kan inte säga att det är skrivet av Rachel. Men de kan inte heller säga att det inte är skrivet av Rachel.
Nej, det är ju sört.
Mm. På senare år så har man dock tagit det här frimärket som sitter på kuvertet på framsidan. För det här frimärket har ju någon slickat på och satt på kuvertet. Man har gjort ett DNA-test på det här. Och man har inte fått någon träff på det här DNA-t.
Mm. Men det är DNA, det är inte vatten, va?
Nej, det är DNA. Och man har inte fått någon träff. Och det är också så här...
Kanske en nioåringen.
Ja, de borde ju ha kollat DNA-t med deras familjer. Ja, det måste ju ha varit det första de har gjort.
Ja, så är. Jag tänkte inte på det.
Men de vet inte. De vet inte vem det är. Och varför, om de tre tjejerna har skrivit det, varför skulle någon okänd då ha slickat på frimärket?
Mm.
Det är konstigt.
Hm.
Sen vet man ju inte, det kan ju vara en sån grej att, om vi nu ska anta att tjejerna har skrivit det, att de har gått till posten, glömt sätta på ett frimärke, och sen den bakom disken är så här, men fan, jag sätter på att betala mig.
Ah,
det kan ju vara en sån grej också. Det vet vi ju inte.
Exakt.
Men det mest konstiga med det här brevet, det är att Rachel har stavat sitt namn fel, ser det ut som. För Rachel stavas R-A-C-H-E-L. Och längst ner i brevet så står det som sagt Love Rachel. Men alltså, det ser verkligen ut som att någon har stavat Rachel med två E. Alltså R-A-C-H-E-E. Men sen ser det ut som att personen har kommit på sig själv och gått tillbaka och skrivit ett L över det andra E-t.
Va?
Ja. Och det är så här, man skulle aldrig någonsin stava sitt eget namn fel.
Nej.
Det händer ju inte, man kan ju skriva sitt namn i sömnen.
Det är jättekonstigt. Ja.
Det är som att jag skulle råka skriva Jenny med IE och bara, nej just det, jag stavar med Y.
Ja.
Alltså det är så här, det händer ju inte. Verkligen inte. Nej. Och vi ser, jag kan visa det i brevet sen. Ja. Man kan bara googla fram det, såklart. Men det ser verkligen ut som att det är ett E som har blivit överstrykt med ett L.
Jag vill säga.
Ska jag visa det nu?
Ja.
Här ser du brevet. Ser du längst ner under L-et att det ser ut som att, om du kollar på E-et, kolla på det första E-et, och så ser det ut som att det är ett identiskt E till som någon har gjort ett L över.
Ja, det är det.
Visst, jag tycker ändå att det är tydligt.
Ja. För om man tittar nära så ser det ut som att, alltså, det är någon som har gjort liksom i skrivstil.
Precis, inte liksom ens lyft på pennan.
E. Nej, precis. Och sen så ser man liksom precis i början så är det svartare. Och det börjar i början på L-et. Och det följer inte riktigt in. Jävligt skumt.
Nej, precis. Det är någon som har lyft pennan, gått tillbaka och gjort ett L över. Ser det ut som. L-et är också lite rakare än det andra. Så ja. Det är tydligt att någon har lyft pennan och gått tillbaka och gjort ett L.
Exakt.
Och då har vi ju, alltså det känns ju som att, enligt mig känns det som att det är någon som inte känner Rachel som har skrivit här. Det är någon som inte vet att hon inte stavar med två E. Och det är någon som inte vet att hon säger Tommy till sin man och inte Thomas. Så att jag tycker verkligen som sagt inte att det känns som att det är Rachel som har skrivit det här brevet.
Nej.
Och skickat det. Och det här är allt vi vet. Och idag, snart 48 år senare, så kan vi fortfarande inte svara på frågan. Vad hände med den försvunna trion?
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Som sagt så vet vi inte mer än det här, men jag tänkte att vi ska kolla på lite olika teorier om vad som då kan ha hänt 17-åriga Rachel Trulisa, 14-åriga Renee Wilson och 9-åriga Julie Mosley den 23 december 1974 i Fort Worth, Texas. Polisen tror som sagt till en början att de här tre har rymt hemifrån, men de ändrar sig sen efter typ ett år.
Så ett år?
Ja, så idag så är man säker på att de inte har försvunnit frivilligt och de har stämpeln saknade idag. Ja, men det tar ett år för dem, har jag läst.
Ett år?
Mm. Mm. Ja. Och det är också efter att de får kritik typ.
Wow.
Ja.
Wow, okej. Okay.
Polisen ska under årens gång haft en handfull misstänkta, säger de, men de har aldrig kunnat gripa någon för tjejernas försvinnande. Jag tänkte att vi nu ska gå igenom tre olika teorier och jag tycker att vi kan börja med en som vi väl egentligen redan har avfärdat, att de skulle ha försvunnit av egen fri vilja.
Mm.
För det kan vi väl konstatera att det tror vi väl inte ett smack på, för varför skulle de göra det?
Nej, jag tror inte alls på det.
Nej, verkligen inte. Och sen så är det här ett case där det finns mycket vittnesmål, bland annat så är det en man som jobbar på ett bussbolag som ringer till polisen sen och bara, nej men jag såg tjejerna, de kom in och ville köpa bussbiljetter till Houston. Men det är så polisen ifrågasätter trovärdigheten i det här vittnesmålet.
Och det kan ju också vara efterkonstruktion.
Exakt, den känns som en efterkonstruktion. Alltså polisen har gått ut och sagt det. Ja. Vi ifrågasätter trovärdigheten i det här vittnesmålet.
Och det behöver inte heller vara att han vill något illa med det. Men så var det jättemycket med Andrew Goston också, att polisen fick nästan lite panik och jag tror att det är typ därför de inte har gått ut med så mycket information efteråt. Mm. För att alltså, de
alltså det svämmade över med vittnesmål och folk som bara vill hjälpa till men som inte fattar att de faktiskt hjälper utredningen istället för hjälper. För att det kan ju vara att det är någon som har sett, åh, men jag såg en kille med glasögon, nu ska jag ringa till polisen och så ska jag berätta för dem vad det är jag har sett, och så springer polisen på en sån ledtråd och man bara, ja fast den killen var ju 1,70 och inte 1,60. Alltså att det är, de har haft jättemycket problem med det i alla fall, att många vill hjälpa till men fattar inte att fan, allt, alltså förstår du vad jag menar? Att, att han kanske var så här, åh nej men tre tjejer, nej men det har jag säkert sett.
Exakt, ja det kom in ett sånt vittnesmål bland annat från en säkerhetsvakt, nu kommer jag inte ihåg vart han jobbade för att jag tyckte det var så konstigt vittnesmål. Men då vittnade han om att den kvällen så hade han sett en bil och då var det två killar i framsätet och tre tjejer i baksätet och de skulle typ ta sig in där han var säkerhetsvakt, men då såg han dem så åkte de därifrån. Det var nog dem. Man bara, ja. Varför då?
Eller och han vill säkert bara, ja, och han vill säkert bara hjälpa till och vara så här, jag tror att det kan ha varit dem, de kanske åkte dit och dit, men om man inte är 100%, eller ja, man behöver inte vara 100% heller, man ska ju inte låta som att så här, om du ser någonting så måste du vara 100%, men förstår du att
verkligen.
De vill ju bara hjälpa, men
det kan polisen, bli fel.
Ja, exakt.
Och när han såg dem så var det natt, så att det enda han kunde se var att det var tre tjejer.
Ja.
Och då är det så här, ja, det finns rätt många tonårstjejer.
Ja,
alltså så.
Exakt.
Förutom det så finns det en lastbilschaufför som säger sig ha sett dem lifta i Arkansas, vilket ju är en grannstat. Men alltså, det är inte heller något tips som har gett någonting. Så att det var mest troligt inte de tre som man såg. Och polisen är som sagt idag övertygade om att de blev tagna. Nästa teori har, alltså vad ska man säga, två grenar skulle man kunna säga. Och den teorin är att de har blivit kidnappade och mördade. Men då är ju frågan, av vem?
Mm.
Om vi då ska börja kolla på den ena delen av den här teorin, så låter det typ så här. Alltså, tänk att vi är i en shoppinggalleria bara dagar innan juldagen. Det är smockat med folk där. Det är folk överallt. Alltså den här gallerian är proppfull med vittnen. Skulle verkligen en okänd gärningsman våga kidnappa tre tjejer helt öppet? Och hur lyckades han i så fall ta dem alla tre? Teorin är då att de har blivit dödade av någon de känner. Att det är någon de känner som har dykt upp med en bil. Att tjejerna självmant har hoppat in i bilen. Och sen är det någonting som har hänt. Antingen om det var planerat, eller om det här är en olycka typ på grund av något bråk. Och den här teorin är främst kopplad till den äldsta, alltså Rachel på 17 år. Att man då tror att det är hon som blir dödad och att de andra två blir vittnen till mordet. Och då röjer liksom mördaren bort dem också.
Mm.
För två personer som polisen kollar på till en början, det är Rachels make Tommy och Rachels stora syster Deborah. För det finns nämligen lite familjedrama här.
What?
För innan Tommy gifte sig med Rachel så var han förlovad med hennes syster Deborah.
Okej.
Okay. Och vid den här tidpunkten när de här tre tjejerna försvinner så bor Deborah hemma hos Rachel och Tommy då Deborah har bråkat med sin dåvarande pojkvän. Förutom det så väljer också Tommy att skilja sig från den försvunna Rachel 1976. Alltså knappt 2 år senare. Och då gifter han sig med en annan.
Hmm.
Men polisen ska ha kollat på de här två och ska inte ha hittat någonting överhuvudtaget som tyder på att det skulle vara dem. Så polisen har avskrivit dem och gör det väldigt fort. Och jag vill bara nämna det också att när Tommy får det här brevet så är han en av de första som skriker, Rachel skrev inte det här.
Ja, just
och
det.
Och är det då han som har fejkat brevet, varför skulle han då säga, ja, det här kom inte från henne?
Det är sant.
Det hänger inte riktigt ihop. För det andra så tycker jag också att det låter lite konstigt att de självmant skulle hoppa in i en bil. Alltså jag tänker så här, vi säger att jag är och shoppar julklappar. Jag har handlat lite, lagt lite i bilen som står i garaget. Och sen så kommer du med en bil och säger, hoppa in i min bil. Då hade jag ju varit så här, ja tack Linn, men jag har en egen bil.
Mm.
Alltså min bil måste ju hem. Och hade jag då av någon anledning valt att, men okej, jag hämtar bilen imorgon. Då hade jag ju tagit julklapparna i alla fall.
Ja.
Varför skulle de hoppa in i en annan bil?
Ja, om det inte är så här, nej men följ med oss på, inte fest, men kanske, vi ska över till denna och denna. Häng med oss.
Mm.
Nej men vi tar vår bil, nej men skitsamma, vi kan släppa av er där sen.
Mm.
Men jag tänker också att det inte är jättemycket tid de har att röra sig med. För de åker ju runt 12 och sen så åker de först till jeansaffären. De åker till shoppingcentret. De hinner shoppa, hinner lägga paketen i bilen och sen ska de vara hemma vid 4.
Ja just det, sen ska de på fest. Ja.
Precis, så att de har inte så mycket tid att alltså, röra sig med.
Nej, det är sant.
Så varför skulle man då, alltså då borde svaret vara jag hinner inte idag.
Mm.
Och både Rachel är gift, Renee har en seriös pojkvän. Alltså det är inte heller så att någon av deras, alltså någon pojkvän dök upp. Alltså förstår du vad jag menar?
Nej, just det, det är sant. Och så, inte jag, någon så här, det kan ju inte heller vara så här, åh nej men det är någon kille som de är kära i som är där med sitt gäng och bara, åh nej men häng med oss. Och de bara, åh. För de är, jag tänker om när man var 14 år och bara, ja gud.
Ja, det vet vi i och för sig inte. Men det är ju ingen som har vittnat om att de har sett dem hänga med några andra heller.
Nej.
Och det är ingen som har sett dem lämna gallerian.
Och varför skulle de vilja dra med 9-åringen i så fall?
Då borde det ha varit så här, men då lämnar vi av henne.
Ja, exakt.
Det är oansvarigt att ta med henne.
Ja, och man hade ju inte velat det.
Nej. Nej, verkligen inte.
Nej,
så konstigt.
Mm.
Den andra delen av just den här teorin om mord är att tjejerna har blivit dödade av någon okänd person. Alltså någon okänd person för dem. För, tänk till exempel att det kommer en person med en pistol. Då kan ju en person lätt tvinga in 3 tjejer i bilen. Alltså lite det vi var inne på innan. Sätt en pistol mot 9-åringens huvud och säg sätter i bilen och skjuter. Det är klart det inte blir något bråk vid bilen då, om det är där de är tagna. Och kanske är det inte ens en ensam gärningsman. Det vet vi inte. De kanske är flera.
Ja.
Det kan ju till exempel ha varit någon som har sett dem i gallerian den här dagen och följt efter dem i väntan på, alltså ett bra tillfälle att ta dem. Eller är det någon som till exempel råkade köra in i garaget när tjejerna var vid bilen och just då så fanns det inga vittnen i närheten. Om där i garaget de är tagna som sagt. Som sagt så är det sjukt kaxigt att kidnappa någon så öppet. Men någonting vi har lärt oss efter alla seriemördaravsnitt är ju hur sjukt jävla kaxiga seriemördare är. Det är ju supervanligt att de plockar upp sina offer helt öppet.
Ja, och kidnappar också.
Ja.
Mitt på gatan kan det
vara. Ja, gud ja. Så det behöver ju inte heller vara någonting som hindrar dem bara för att det skulle finnas vittnen.
Men det är ju det som är så sjukt också när man tänker på de här stora ställena.
Mm.
Att det är egentligen där det är bäst att försvinna. Jag kommer ihåg det när vi pratade om mordet på Olof Palme. Att polisen har ju sedan början varit så här, nej men gud, varför skulle gärningsmannen vilja springa ner på Kungsgatan? Där det är massa folk där han kan bli sedd.
Mm.
Medans det är väldigt många andra, bland annat Leif GV, som är så här, alltså om du ska försvinna någonstans så ska du ju försvinna bland människor.
Ja gud, ja, det är bara smälta in.
Ja, folk är ju så uppe i sitt eget, och speciellt om det är så innan jul eller i en storstad. Folk har ju liksom fullt upp med sitt eget.
Ja. Gud, är det lättare att hålla koll på någon om det inte finns några andra människor?
Ja, exakt.
Verkligen. Men tillbaka till Texas då. Det är faktiskt någonting som händer här i Texas på 1970-talet. Det är flera tonårsflickor som försvinner. Och vissa hittas sen mördade i närheten av den här gallerian där de här 3 tjejerna försvinner. Man hittar kroppar liksom från Dallas ända ner till södra Texas. Och vissa av de här tonårstjejerna saknas än idag. Vissa av de här tonårstjejerna som försvinner tas i par.
Mm.
Och det finns faktiskt en man som man misstänker är skyldig till minst 11 av de här morden på tonårsflickor. Och då är inte Rachel, Renee eller Julie en av de här. Men det kan ändå vara värt att nämna, tänker jag. För att man vet ju inte hur många fler han kan ha dödat. Den här mannen heter Edward Harold Bell. Och när polisen börjar misstänka honom så sitter han redan i fängelse, dömd för att ha dödat en man på 70-talet. Men den här Edward har skickat ett brev till utredare där han erkänner att han har mördat 11 stycken tjejer. Och då har han bland annat berättat detaljer som inte har varit offentliga.
Om detta då?
Nej, inte om de här. Inte om Rachel, Renee och Julie. Men om andra tjejer som har försvunnit. Tjejer i samma ålder som har försvunnit i typ samma område. Och förutom det så finns det ett vittne som har sett ett av de andra offren, en annan tjej, kliva in i en bil som ser ut exakt som den som Edward hade.
Mm.
Så han erkänner som sagt 11 mord i brev till utredare. Men sen så backar han och bara, nej för det var inte jag, jag har inte dödat någon.
Hmm.
Och han hinner tyvärr inte bli fälld för någonting
Han hinner inte ens bli åtalad för något innan han dör i fängelset 2019. Men polisen tror dock fortfarande att det är han som har mördat i alla fall de här 11 tjejerna. Men det kan ju vara ännu fler. Och tänk då som sagt om det är han som också har tagit Rachel, Renee och Julie och dödat dem.
Mm.
Det vet vi inte. Det finns även ett annat fall från februari 1974, alltså ungefär 10 månader innan de här tre försvinner. Det är då 17-åriga Carla Walker som försvinner. Hon har varit på en Alla hjärtans dag dans med sin pojkvän och de är nu på väg hem. Men så stannar de vid en bowlinghall eftersom Carla måste kissa. Så de går in i bowlinghallen och sen så kommer de ut en liten stund senare. Och när de kommer fram till bilen så blir de attackerade av en okänd man. Den här mannen har en pistol i handen och med den så slår han Carlas pojkvän i huvudet. Och han slår så pass hårt att pojkvännen blir medvetslös. När pojkvännen vaknar till lite senare så är han helt blodig och Carla är borta. Hennes kropp hittas 3 dagar senare nära Benbrook Lake som ligger ungefär 2,5 mil från gallerian där tjejen alltså försvinner 10 månader senare. Polisen undersöker Carlas kropp och man inser då att förövaren eller förövarna har hållit henne vid liv i 2 dagar. Man har då hållit henne neddrogad på morfin och samtidigt misshandlat och våldtagit henne innan man till slut har strypt henne till döds.
Fy fan vad hemskt alltså.
Och det här fallet har aldrig blivit löst. Man har ingen aning om vem eller vilka som har utfört det här. Och igen, det här är i samma område där de här 3 tjejerna 10 månader senare försvinner. Vi har en tredje och sista teori och det är att de har blivit kidnappade. Kanske har de blivit tagna av en kidnappare som, alltså vad ska man säga, vill hålla dem för sig själv. Typ, alltså kidnappa dem då. Och antingen så lever de fortfarande idag eller så höll han dem ett tag innan han mördade dem. För innan låten så berättade jag ju att Carla, när hon hittas så hade hon hållits vid liv i 2 dagar och hon hade varit neddrogad de här 2 dagarna. Klockan 11 morgonen den 7 februari 1975 så är det någon som ringer Julie Mosleys mamma. Det är alltså 9-åriga Julie. Mamman svarar i telefonen och säger hallå. Men det är ingen som säger något i andra änden. Hon säger då hallå, om och om igen och har precis bestämt sig för att hon ska lägga på när hon hör ett svagt stönande och en röst som säger mamma.
Nej.
Mamman frågar vem det är och rösten säger igen mamma. Och hon blir säker på att hon pratar med sin dotter.
Åh, fy fan, och gåshud över hela kroppen.
Hon frågar om det är Julie Ann Mosley i andra änden och rösten säger ja. Mamman svarar att om det här är ett skämt så sluta, jag orkar inte mer. Hon frågar vart Julie är och rösten säger att den inte vet. Sen säger rösten mamma en gång till innan det här samtalet avslutas. Och när det avslutas så bara skriker mamman Julie. Men som sagt, samtalet är avbrutet. Och hon är övertygad om att det här är dottern. Och hon står fast vid det.
Ja, man känner igen sitt eget barns röst.
Mm. Hon säger dock senare att barnet eller Julie inte lät normal. Utan rösten var lite konstig. Det var som att hon var sjuk eller drogad.
Mm.
Och där tänker jag ändå om det är en koppling till Carla.
Mm.
Men dock så är det så himla hemskt i det här fallet för att familjen får massa prank-samtal hela tiden. För strax efter det här samtalet till Julies mamma så får alla andra familjen också liknande telefonsamtal. Det är någon som ringer och påstår att de är deras dotter.
Alltså det är så stört.
3 dagar efter det här samtalet till Julies mamma så lyckas polisen spåra ett av de här samtalen som då kommer in. Det är en 14-årig tjej som bor i närheten. Och bara, nej, jag tyckte det var kul, jag skämtade bara. Alltså hon har alltså ringt till föräldrarna och låtsas vara deras dotter. Alltså vad är det för fel på henne?
Ja.
Och det är jättemånga som gör så.
Såna jävla unga alltså.
Ja, men även folk som bara, jag har dem! Typ. Alltså det är så sjukt.
Mm.
Den här 14-åriga tjejen nekar dock till att det är hon som ringde Julies mamma. Hon erkände vissa samtal men säger att det inte var hon. Så vi vet inte.
Okay.
Men om man kollar på hur många samtal de får så kanske det inte känns så troligt att det är Julie.
Nej. Nej.
Men igen, hennes mamma är övertygad om att det var hon. Men på tal om den här teorin då att de kan ha blivit tagna av en okänd man så finns det faktiskt flera vittnen som kommer fram senare och vittnar om att de har sett tjejerna med en eller flera män. Bland annat så finns det, eller ska det finnas, en äldre kvinna som då ska ha pratat med flera personer som jobbar på gallerian. Och den här äldre kvinnan ska då ha sett, samma dag som de här tre blir kidnappade, ska ha sett en man tvinga in en flicka i en pickup. Och det här vid gallerian då. I den här bilen så ska hon ha sett att ytterligare en man har suttit. Och den mannen har då suttit bakom ratten. Och hon ska också ha sett två flickor som har suttit i baksätet redan. Polisen får dock höra om det här vittnesmålet genom andrahandskällor. Alltså typ från de som jobbar i gallerian. Alltså de berättar för familjerna som berättar för polisen, tror jag. Alltså så. Och polisen försöker då spåra ner den här äldre kvinnan som ska vara den som har sagt det från början. Men de lyckas aldrig med det.
Mm.
En före detta polis har också av sig till polisen och säger att han den här dagen ska ha sett flickorna åka i en patrullbil tillsammans med en säkerhetsvakt. Och han ska då ha sagt att alltså flickorna ser ut att vilja sitta i den här bilen. Och, alltså de ser inte ut att vara kidnappade. Men vi vet ju inte vad som hänt sen. Om de då till exempel är inlurade i den här bilen. Och att det är den här säkerhetsvakten som har kidnappat dem.
Mm.
Han hör av sig till polisen. Men de kontaktar aldrig honom igen. Så de tar inte... Alltså de går inte vidare med det här vittnesmålet. Så vi vet inte om det faktiskt stämmer. Det den här före detta polisen sa.
Alltså det hade ju också kunnat vara en sån här grej att en säkerhetsvakt kommer fram till dem och bara, nej men ni ska följa med mig här.
Mm.
Ni har gjort detta och detta.
Ja, gud ja.
Och lurat in dem i en bil.
Ja. Eller som sagt bara, nej men man litar ju på en säkerhetsvakt.
Ja.
Det kan ju också vara så här, men vill ni åka med i min bil? Här, vi kan åka ett varv.
Ja.
Typ det hade man ju också tyckt var fett kul. Alltså tänk 9-åringen liksom.
Ja.
Ja. Men fan. Vi vet inte vem den här mannen var då.
Nej.
Och det är också en sån klassisk grej, tänker jag igen, typ med seriemördare. Och sådär, att de ju gärna spelar en roll. Att de är någon annan.
Mm.
Som Ted Bundy som var skadad. Och kan du bara hjälpa mig bära?
Alltså, jag är sjukt.
Mm. Det finns ett annat vittne som ringer polisen den 10 februari 1975. Igen, de försvinner i december. Det här vittnet, han jobbar på en bensinmack. Och han berättar då att en guldig sedan har kört in till bensinstationen. Och det här är ungefär 3,5 mil från gallerian där de försvinner. Och det här är då 1,5 månad efter försvinnandet. Klockan var runt 2 på natten när den här bilen körde in och i framsätet så satt en man och i baksätet så satt 3 tjejer. Mannen ville då köpa öl men fick veta att det var för sent på natten. Han kunde inte köpa så pass sent. Så han hoppade in i bilen och de körde iväg. Men när den här bilen körde iväg så kastade en av tjejerna i baksätet ut ett papper genom rutan. Mannen som jobbar på bensinstationen plockade upp det här pappret och det var då en poster på de här försvunna tjejerna. Och på den här posten så hade någon för hand skrivit en adress. Polisen kollade dock upp den här adressen och den existerar inte. Alltså gatan finns men husnumret existerar inte.
Mm-hmm.
Så det här leder ingenstans. Och man hittar aldrig den här bilen. Alltså det är så frustrerande det här fallet så det finns inte.
Verkligen.
En annan gren av den här teorin att de skulle ha blivit kidnappade, det är att de har blivit kidnappade för att användas inom människohandel för sexuella ändamål. Och den här teorin fick extra bränsle i mars 2016. Det är nämligen då en hallick och dömd mördare som sitter i fängelse i grannstaten Arkansas kommer med ett uttalande. Och den här mannen heter då James Ice McAlpin. Han sitter då dömd för att ha mördat sin flickvän som då även jobbade som prostituerad för honom. Han mördade henne 1992, men 2016 så vet polisen fortfarande inte hennes riktiga identitet. De vet bara att hon kallades Mercedes. James säger då till polisen att han vet hennes riktiga identitet, men att han inte tänker berätta det om han inte får betalt. Dock så berättar han rätt mycket om hennes bakgrund. Han säger att hon har jobbat på gatan sedan hon var 16 år och att hon då såldes av honom både i Fort Worth och i Dallas.
Han säger att hon har vuxit upp med vänner. 3 stycken tjejer som kidnappades från en galleria i Fort Worth på 70-talet. Han berättar att de här 3 var som systrar för Mercedes och att han och Mercedes brukade besöka de här 3 tjejerna ihop för att de har vuxit upp i fångenskap i Dallas och i Fort Worth-området. Och han påstår då att de till och med ibland har varit i samma stad som sina föräldrar. Så fortsätter han att berätta att när de sen varit kidnappade under hela sina uppväxter så börjar de liksom när de har vuxit upp att jobba som prostituerade. Eller ja, som sexslavar då. Han menar att det är frivilligt då, men det är klart det inte är.
Nej.
Och han berättar också för polisen att den yngsta dog när hon födde ett barn. Det är dock lite tveksamt om det här stämmer eller inte. För polis och fångvaktare som känner James menar att han är en mytoman. Att han är en känd lögnare helt enkelt. Och man är där 2016 inte ens säker på om han vet om Mercedes riktiga identitet.
Nej.
Så vi vet inte om det ligger någon sanning bakom det här. Eller vart han har fått det ifrån. Jätteside note, men jag tycker också det är intressant när folk som sitter i fängelse börjar prata om ett mord från ingenstans. För då kan jag också bli så här, är det någon annan i fängelset som har sagt något till dig?
Mm.
Så frågan är om det riktiga mördare. Samma sak, den seriemördaren som man tror, som skickar ett brev och erkänner och har detaljer.
Mm.
Och sen säger, men det var inte jag. Är det då han, eller sitter han med seriemördaren som sitter inne för någonting annat som har berättat om detaljerna?
Ja. Eller vill han bara ha uppmärksamhet?
Mm. Ja, jo, verkligen.
Och tycker att sånt är kul.
Ja, ja eller gjorde han det?
Mm.
Det vet vi inte.
Nej.
Och jag vill också bara flika in att den här kvinnan som då kallade sig för Mercedes är identifierad idag. Under flera år så var hon en Jane Doe, alltså en oidentifierad död kvinna. Men genom att ta hennes DNA och lägga in det i en databas där privatpersoner kan ladda upp sitt DNA för att släktforska så har man nu lyckats hitta hennes släkt. Man har dock valt att inte gå ut med hennes efternamn, men jag vill ändå ge henne ett namn. Liksom. Hon heter Kelly. Och man har valt att inte gå ut med hennes efternamn för att skydda hennes familjs privatliv.
Mm.
Typ. För att när man får en träff på hennes DNA och kontaktar kvinnan som är släkt med Kelly så säger hon, va? Vi har ingen som saknas i vår familj.
Oj.
Så förmodligen är det här kanske ett barn som alltså, har fötts utanför äktenskap eller något och att ingen vet om det.
Jag fattar.
Men tillbaka till Rachel, Renee och Julie. Alltså det är det här vi vet och det här är teorierna som finns. Polisen har genom åren sökt i både den egna staten men även i grannstater efter Jane Doe's. Alltså är det någon av alla de döda kropparna som har blivit hittade som är någon av de här 3 tjejerna? Men än så länge har de inte fått någon träff. Om de lever idag så är Rachel Trulisa 65 år, Renee Wilson är 62 år och Julie Mosley 57 år gammal. Och det är så hemskt för att många av deras familjemedlemmar har ju idag gått bort utan att någonsin få svar på vad som hände deras älskade dotter, barnbarn eller syster. Och för NBC:s program Dateline från december 2018 så berättade en av Rachels bröder att deras då 80-åriga mamma aldrig har släppt sorgen efter att ha förlorat sin dotter. Och att hon fortfarande varje år runt jul sätter ut 3 stycken änglar som är gjorda av lampor på tomten som en symbol för de 3 försvunna flickorna.
Vad fint ändå.
Ja, verkligen.
Alltså fruktansvärt. Mm. Alltså, alltså allmänt när personer försvinner, men speciellt när det är barn.
Ja, verkligen.
Och jag vill bara, alltså jag vill inte ens tänka mig, alltså jag vill inte, det går liksom inte ens att föreställa sig. Mm. Vad det är som har hänt. Att det är någon som kan göra någon någonting illa överhuvudtaget. Mm. Men speciellt skadat barn.
Ja, verkligen.
Jag kan inte ens liksom få in det i huvudet faktiskt.
Jag tycker det är så hemskt med det här fallet också. I och med att vi vet att polisen inte tog det på allvar till en början.
Mm.
För de försvinner i en galleria. Alltså kom igen, det finns ju vittnen.
Mm.
Och jag kan bli så här, om polisen hade tagit det här på allvar från första början. Så kanske man hade kunnat hitta de 3.
Ja.
För det är klart att det är svårt ett år senare. Och så här, okej, nu ska vi börja försöka lösa det här.
Ja, exakt.
Det är jättesvårt.
Åh, frustrerande.
Jättefrustrerande. Och så hemskt, som sagt.
Mm.
Hur fan kan man kidnappa 3?
Ja.
Alltså, det är så sjukt.
Ja, det är riktigt stört. Alltså.
Ja. Och som sagt, så hemskt när jag fick fram så att det är jättemånga tonåringar som försvinner i Texas på 70-talet. Man bara, wow. Eller tonårstjejer då. Skithemskt.
Ja.
Men då var vi klara med mystiska försvinnanden för den här säsongen.
Mm. Och nu är det snart Halloween.
Mm-hmm.
Nästa vecka så blir det dödliga lekar.
Ah, det är så läskigt.
Och det är ett så bra avsnitt. Det är ett så bra avsnitt. Mm-hmm. Och jag får panik av de jävla lekarna. Åh, gud.
Får jag komma med ett litet tips från någon som redan har hört det?
Mm.
Lyssna klart på Lins lekar innan ni börjar utföra dem.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det är ändå ett bra tips. Det är ändå.
Tips från proffsen, så att säga.
Precis. Från oss till dig.
Från oss alla till er alla.
Exakt. Och då kommer ni få höra lite mer om hur det var på skräcknatten i Malmö och Umeå. Alltså, jag är så taggad.
Ja, jag med. Tack för att du har lyssnat.